Så vi är medvetna om att ni vill ha ett särskilt ämne idag, och det är då nåd och tjänst. Och då följer man ju egentligen kyrkåret om man så vill. Och vi kan ju läsa den texten, den är hämtad ifrån Matteus 20. En fantastiskt spännande text, och hoppas vi kan få ut någonting av den. Att praktisera och förstå. Matteus alltså, 20 kapitlet. Vingårdsarbetarnas lön. Ty himmelriket är likt en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timman gick han ut och fick se andra stå arbetslösa på torget. Och han sade till dem, gå ni också till min vingård och jag ska ge er en rättvis lön. Och de gick. Vid sjätte och vid nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Också vid elfte timmen gick han ut och fann några andra stå där. Och han sa det till dem, varför står ni här hela dagen arbetslösa? De svarade honom, därför att ingen har lejt oss. Och han sa det då till dem, gå till min vingård ni också. Och på kvällen sa vingårdens herre till sin förvaltare, kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med de sista och sluta med de första. De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick varsin denar. När sedan de första kom trodde de att de skulle få mer. Men också de fick en denar. Och när de fick den klagade de på husbonden och sa, det där som kom sist har gjort en timme och du har jämställt den med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade en av dem, min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå. Men åt den siste vill jag ge lika mycket som åt dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är så god? Så ska de sista bli de första. Och de första blir de sista. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Vi ska fundera lite grann över den oförtjänta nåden. Det är det ämnet jag vill hålla upp en stund här, och sen ska vi hamna i någon slags tillämpningar på just den här liknelsen. Det här är ju en väldigt utmanande och spännande text. Och man kan ju få ut hur mycket som helst av den. Och det är värt att sitta och reflektera med goda vänner kring bibelordet. Gärna i den lilla gruppen som man får igång processet, samtal. Vad kan det här betyda? Men först ska vi bara placera läget i kyrkåret. Det kan ju vara gott att göra, så vi vet ungefär. Det finns ett knepigt ord eller en rubrik för den här dagens texter, Septuagesima. Jag läser innantill. Det betyder helt enkelt 70 dagar före påsken. Och nu får vi vända då sakta församlingen emot det stora dramat. Och gammalt började prästerskapet fasta vid denna tidpunkt, alltså 70 dagar före påsken. Och församlingen och dess tjänare uppmanas att med uthållighet kämpa trons goda kamp i förtröstan på Guds nåd. Så dagens evangelium påminner oss om Guds nåd som inte kan förtjänas. Hans godhet är lika stor mot oss alla. Ja, det lilla ordet nåd, det är ett rackans intressant ord. N-O-D. Tre bokstäver. Det finns andra sådana där trebokstäversord som är värt att reflektera över förstås. Gud. Det är bara tre bokstäver. Och det öppnar ju liksom en, ja, en oändlig möjlighet att fundera över. Eller ordet tro. Också tre bokstäver. Väldigt spännande ord. Eller ordet lag. Ett jätteord som man kan säga, ja, hela gamla testamentet kretsar kring och som fortsätter i sin betydelse. Så Jesus undervisar mycket om lagen och lagens funktion. Alltså, det är sådana här områden som vi som kristna, antar att de flesta är i rummet, i alla fall är du välkommen att bli det den här stunden om du inte är det. Men alltså att det är viktigt att träda in i texterna. Ordet är väldigt viktigt. Och jag kan väl säga att kristendom är ju i hög grad en ordets religion, för där i kommer Kristus. Och när Kristus kommer, eller Gud, när Kristus kommer, kommer den helige ande. En väldig harmoni i detta. Som en präst sa vid ett tillfälle, det är Allan Svensson, han är väl känd här i det här trakterna, men han sa vid ett tillfälle när han jobbade upp i Halmstad, med ett leende. Han brukar alltid le när han talar. Det är en gåva. Men i alla fall, han sa så här då. När du läser Bibeln, då har du med Gud att göra. Ibland gör vi så stor grej av det här att vi ska möta Gud. Och att det finns något special som ska in för att vi ska möta Gud. Och jag längtar efter ett gudsmöte. Ja visst. Varför inte möta honom då? På ett enkelt sätt. Men ändå så otroligt avgörande i ordet. Och läs Johannes inledningen där så ser du ju ordets betydelse. Nå, väl om detta. Alltså vi behöver tränga in i de här viktiga grundorden och få grepp om vad de står för. För annars så är det väldigt lätt att kristen tron blir väldigt fragmenterad och liksom upphängd i olika upplevelser eller vad det nu kan vara. Snuttifierar. Nåväl, nu är vi tillbaka då. Nu är det där ordet nåd. Och det har jag fått tänka till väldigt noga kring. Så att nu låter det kanske lite teoretiskt. Men jag ska läsa innantill för att inte stapla här. Och det är mina egna funderingar över detta. Men det är inget nytt alltså. Det här är ju kristen tro som talar. Alltså nåd är det befriande tillstånd. Hör det? Ett befriande tillstånd. Nåd. Det är Guds omslutande kärlek som utan motprestation från människans sida skänks när vi tar emot frälsningen genom Jesus. Jag läser om det där. Nåd är det befriande tillstånd, Guds omslutande kärlek som utan motprestation från människans sida skänks när vi tar emot frälsningen genom Jesus. En nåd är den Guds ofattbara godhet mot oss när han ger sin obegränsade kärlek till oss som absolut, vi alltså, som absolut inte förtjänar det och inte heller kan förtjäna den. Men det kostade Gud att behålla sin rättfärdighet, att utlämna sin son som det försonande offret för alla och som också en gång innefattar ett kommande storhelande för människan och hela skapelsen. Man kan säga att himlen manifesteras i en helt ny skapelse, människan helt upprättad, och det här introduceras genom Kristi död och uppståndelse. Ja. Och genom Jesus Kristus förklaras du och jag. Det är en deklaration som Gud står för. Man kan nästan säga en slags nästan juridisk akt. Så brukar man tala om det. Där Gud förklarar dig för rätt och färdig, rättfärdig inför honom. Och då är du 100% okej inför Gud genom tron. Oavsett vad du har för erfarenheter av din egen brist, min egen brist, det vi kallar synd, så är det inget hinder för Gud att för Kristi skull, när vi tror på honom, förklara oss rätt och färdiga. Precis som om vi aldrig hade syndat, rena, 100%. Men kvar är vi ändå i våra begränsningar och kampen. Det där känner vi ju till. Erfarenheten säger ju så, för dig som har vandrat med Herren en tid. Du vill gärna att du ska bli kvitt det som hindrar, men det är kvar. Men du är ändå förlåten. Jag har en liten grovkornig broder i Uppsala här i 70-talet. Jag var nykristen och jag hörde samtalet. Han blev utlovad guld och gröna skogar om han lät döpa sig. Han skulle begrava sitt gamla syndaliv. Och en sån klassisk, nu menar jag inget illa, men en klassisk baptistisk liksom rak betoning på dopet som begravning av den gamla människan. Och han hade suttit i fängelse och det var mycket som plågade den här karen. En grovsing, så att säga, men frälst var han. Och han tyckte det där lät ju fantastiskt. Nu blev jag av med alltihopa. Så det blev dop. Så kom han tillbaka efter 14 dagar och där är jag vittne till det som utspinner sig. Han var arg på den äldste broder som hade förklarat det så där enkelt och tydligt. Hör du, sa han. Det där dopet, det får vi göra om. Det tog inte. Så kan det vara när man liksom växlar ihop alltså relationen inför Gud. Där är vi redan genom tron 100% rättfärdiga. Men om vi bara tittar ner i oss själva så möter vi bristerna och så blandar vi ihop det. Man kan säga att den axeln ska aldrig blandas in med den axeln. Hur det är på jord ska inte blandas in i hur det är mellan Gud och dig i himmelska linjen. Är ni med? Och det där det här underbara tillståndet nåden kommer in. Och som vi får liksom stava på hela livet och ändå är det ofattbart. Ja. Jesu offer då igen, hans död och uppståndelse och himmelsfärd, det går i ett det här, täcker upp all synd. Det är därför Johannes döparen är så tydlig. Se Guds lamm, där kommer han som tar bort världens stort singulart ord, synd. Gäller alla tider, rubb och stubb, från skapelsens morgon till det slut med den här tiden. Det är fantastiskt, ett enda stort singulart ord. Det läggs på Kristus. Det är klart det blir mörkt på Golgata. Din och min synd. Jesu offer, alltså, hans död och uppståndelse och himmelsfärd täcker upp all synd. Och resultatet. Ja. Vi är försonade. Vi är Guds vänner. Ja, hans barn. Vi tillhör en annan sort nu. Guds. Ja, det finns ett ord på engelska där, peculiar. Det är liksom ett väldigt märkligt släkte. Omslutna av Guds fullhet och nåd. Det var inledningen till det här. Alltså nåden. Omsluten. Man kan ta lite grova bilder. Om jag hade haft en ballong här så skulle jag kunna säga jag ställer mig och blåser upp den och den blir väldigt stor. Och hur kunde den bli stor plötsligt? Jo, det omgivande syret här i luften dras in i den här ballongen. Den är befylld med det syre som finns i rummet redan. Eller barnet som föds. Va? Du som har varit med vid en födsel. Det tycker jag är ett mirakel. När ungen kommer. Barnet kommer. Och man klatschar igång. Ja, kanske en liten snärt på stjärten. Och så börjar barnet skrika. Det är så viktigt. Och vad händer då? Då börjar livet på riktigt. Alltså, nu är allting färdigt förstås. Men ni fattar vad jag menar. Det är det omgivande syret som måste dras in och så börjar livet. När du blir kristen så drar vi åt oss den omslutande, den allestädes närvarande nåden som finns redan. Det är som att vi är omslutna även om vi inte är medvetna om det. Men vi är inte för den skull per automatik Guds barn. Utan det kommer en tid och Gud givet att den kommer till många då man får sina ögon öppnade. Eller hur man ska uttrycka, man blir så intresserad. Och man Vi brukar säga att man tar emot Jesus. Det vill säga att man suger åt sig Guds ofattbara kärlek. Och så börjar det nya livet. Det är en inandning som är så viktig, det där bönen. Herre, fräls. Är det där? Och den här liknelsen vi har hört idag nu då, den talar alltså om att oavsett när vi kommer in, om det är från början, alldeles i början, vandrat hela livet, det kan till och med vara den judiska gruppen som Jesus tänker på. Och i trång mening kan det ju vara de judekristna, de var ju allra först, för den första kristna kyrkan var ju judisk kristen. Men det kan ju också vara de som har droppat in, liksom, det finns exempel på det, ni vet ju det, Abraham till exempel, Elia, Mose, de stora grabbarna, de har ju också sett det här. Och de har ju också pratat om nåden. Och saltaren andas ju nåd så det bara dundrar om det. Det är det ställe i Bibeln som talar mest om Guds nåd. Men alltså det finns de som har varit med väldigt länge. Och så är de som kommer in allra sist in. Elfte timmens folk. Det är du och jag det. Om vi skulle se det ur den där judiska aspekten. Eller kyrkohistoriskt. Den första kristna kyrkan var judikristen. Sen blev den mer och mer västerländsk. Faktiskt i början. Men nu är den mer, kan man säga, icke-västerländsk. Den är mer brunfärgad. Och det var den från början också. Så det är ganska intressant. Va? Det växer väldigt ute i världen. Det kan ju få växa här också. Så att, är du med i den gruppen som har börjat pigna till och börjat tycka det här med Kristus, det är väldigt spännande. Då, ja, gratulerar vi dig. Det är väldigt roligt. Nu ska vi titta lite kort bara på det här ordet nåd. Nåd, ja. Hebreiskt ord, det kan ni glömma om ni inte kommer ihåg det med flit. Då, men det heter chesed, det är det vanligaste, Guds nåd. Chesed. Och då är det en liten lista här, jag bara staplar ner alternativa ord. För det är ett väldigt brett och betydelsefullt ord. Kärleksfull vänlighet. Loving kindness, det är väl fint. Kärleksfull vänlighet. Är Gud sån? Jag tror han var sträng och elak. Nej, han är barmhärtig. Han har ett väldigt stort hjärta i sitt bröst. Barmhärtig. Barmherzig. Ni vet vad, ni har väl hört talas om det. Hjärta i bröstet. Barmhärtig. Han är orubblig i kärlek. Det kan vi säga. Orubblig i kärlek. Mm. Det är vad som ligger i ordet chesed. Skönhet också. Det har med skönhet att göra, Guds nåd. Eller favör, det är ett trevligt ord. Och så medlidande. Nu vet Jesus gick omkring och bara fylldes av compassion. Alltså han, blev, åh, han deltog i människors lidande, han led med den. Ja, och går man sen över då till, ja, på grekiska kort bara, charis, det är också ordet nåd. Charis, det har vi inlånat sen i karismatik till exempel. Det betyder nåd. En karismatiker är ju enklast och tydligast en kristen. Det är en karismatiker för hon lever av charis rakt av. Så att det är ingen särskild sort i kristenheten som är karismatiker. Utan alla kristna är per definition alltså karismatiker. Hon lever av charis, av Guds nåd. Är ni med? Så det här inklusiva helhetstänket är väldigt viktigt. Och det ligger i liknelsen idag också. Alla, över en kam, oavsett när du kommer in i bilden. En denar. Och denar är en bild på frälsningen. Kan vi vara lite, kanske lite fyrkantigt kanske, en dagslön. Ja, ja, nu är det värt mer. Men det är själva grejen här, va? Att det är samma värde som ges till alla, oavsett. Tycker jag är väldigt bra. Och vi ska titta på också sen till sist här, vad det får för tillämpningar för oss. Va? Sen har vi nu ordet grace, det är ett vackert ord då på engelska, nåd. Och vi har den där amazing grace, 231 salmen, 231. Oändlig nåd och så vidare. Va? Ni kan googla på det där sen, där skribenten där till den salmen, John Newton, det var en riktig rövare. som Herren tog hand om. Och han slutade med sitt fruktansvärda liv, bland annat slavhandel. Och sen blev han präst för att han råkade ut för en fruktansvärd storm. Och då trodde han att det var slut med honom och besättningen. Och de ropade: Herre, förbarma dig, alltså ha nåd med oss. Det var starten för John Newton. Och den psalmen är ju så välkänd. Eller hur? Amazing Grace. Och sen har ni det latinska ordet för nåd, gratia. Det hör ni, det är ju inlånat. Och då är vi inne på spåret. Nåden kan inte förtjänas. Den är gratis. Och tror vi att den kan förtjänas, så är det helt onödiga grejer vi håller på. Istället är en massa onödigheter hela tiden som inte påverkar Gud i den meningen ett enda skvatt. För hans kärleksfullhet, hans godhet, den är konstant. Den omsluter oss. Och det är väl min tro på detta. Alltså. Den här världen är full av Guds godhet och nåd. Hela världen är full av hans härlighet. Får du längst ut i havet så är han där. Och längst ner i dödsriket är han där. Och så vidare. Du vet hur saltaret talar. Det är Guds omslutande kärlek. Det är fantastiskt. Alltså. Du vandrar i Gud hela tiden. Bara så du vet eller ej. Och en kristen bör ju veta det. Och det är helt okej alltså att ta reda på mer av vad du har fått. Kort sagt. Är ni med? Ja, ni ser så betänksamma ut. Jag undrar, talar jag för svårt till vännerna här? Det tror jag inte, va? Alltså, nåden vidare, den blir så dyrbar för den som behöver den på riktigt. Det var en annan sak, ja. Ja, det är många ju. Vad är det? Inte bry mig om detta. Nåden, det blir väldigt billig. Och det kan vara till och med i kristna sammanhang. Det blir så fruktansvärt billig. Den saluförs åt alla möjliga håll utan några som helst förpliktelser. Jag jobbar ju rätt ofta i Svenska kyrkan. Och där är ju stora kampen när man känner att i förrättningsväsendet, då kommer ju folk att ta för givet att man ska bara skvätta ut nåden utan någon som helst villkor. Dop utan någon som helst förpliktelse. Om jag föreslår till exempel i ett arbetslag, så ska vi inte göra så här att vi villkorar dop. Vill föräldrar döpa sitt barn, så ska vi först och främst ha en kristendomsundervisning med föräldrarna. Kan ju ta en tre veckors kurs eller någonting i den där stilen. Alltså vi träffas tre gånger. Och talar om vad det handlar om och vad man nu förpliktar sig med. Eller till. Och det kan ju läggas in i konfirmationen också. Men så det har jag inte fått något gehör för. För det betyder att då skulle vi stänga folk ute. Då skulle de inte komma. Jaha. Då kan man ta och läsa Dietrich Bonhoeffers, prästen som dog i ett koncentrationsläger, som vägrade ställa upp på Nazitysklands behov av att ta tag i hela lutherska kyrkan i Tyskland. Den skulle bli nazistisk. Då var det ett gäng präster som så var på väg åt förhåll. De vägrade, de startade något som heter Bekännelsekyrkan. Och de vägrade ställa upp på detta. De talade rakt ut att det här är en fruktansvärd farsot som håller på att breda ut sig i vårt land. Och de ville aldrig underställa sig Hitler och hans regim. Och han skrev en bok i fängelse. Han blev avrättad sen på ett grymt sätt. En fantastisk bok som heter Efterföljelse. Dietrich Bonhoeffer. Men han pratar mycket om det här. Den billiga nåden. När man bara liksom saluför nåden utan något som helst villkor. Och det låter ju konstigt. Nåden är ju villkorslös. Ja, men nåden är ju till för de människor som behöver nåden. Och om inte man behöver nåden, då trampar man ju, för att uttrycka det radikalt, det finns ju bibelord på det, man trampar ju Jesu blod under sina fötter. Kommer in rumlande och bestämmer hur allting ska vara och bryr sig inte ett skvatt om att det här är en helig handling som är knutet till Jesu död och uppståndelse. Vi tänker på dopet. Och det här är jätteviktigt det här. Och det är tufft att undervisa om detta rakt på, som jag gör nu i Svenska kyrkans miljö. Då får du inga vänner på just den här punkten. Nej, då tar vi en annan präst. Det är svaret. För det är vi som bestämmer vad som ska gälla här. Alltså, det är liksom ett litet exempel på, men det här kan väl gälla oss också här i rummet. Är nåden dyrbar på riktigt? Eller är vi där så att vi blir lite vårdslösa, lite arroganta, nästan likgiltiga? Det är självklart, det är Guds jobb att förlåta oss. Och så lever vi i en slarvig förlåtelse på något sätt, där vi gör precis vad vi vill sen, i alla fall. Det är väl inte meningen. Där kommer den kristna etiken in då. Alltså det låter ju lite kanske konstigt. Men alltså efterföljelsen slår igenom någonstans. Så att det har ju hånats. Alltså, när man talar så generöst om nåden tillgänglig för alla. Ja, men frukten då, det måste väl synas. Ja. Men det är mest Gud som ser det. Men du vet ju också du vilken relation du har till de här tingen. Alltså, vi måste göra oss av med den här vårdslösheten att tala om det som något självklart. Och när kristen tro blir det självklaras konst, då tror jag att vi ska börja fundera lite vad vi håller på med. Ja. Skulle det finnas löneskalor? Det kan man ju tänka ligger i luften när man tittar på den här texten vi har läst. Och jag vill kommentera där att helgontanken som till exempel kommer fram i katolska kyrkan med olika processer att föra fram en människa och helgonförklara, det går ju stegvis och då tittar man ju på hennes eller hans gärningar och till sist bestämmer man sig i olika rådslag. Ja, den här personen ska vi helgonförklara. Vi har ju Birgitta till exempel och någon annan till, jag kommer inte ihåg hennes namn nu, Hasselgren, Hasselfors någonting. Även om ortodoxa kristna har ju ett speciellt fokus på helgonen, eller för den delen vi själva då kanske vilsna karismatiska väckelsekristna, vi har våra små helgon, våra små ideallärare eller sammanhang, eller liberala kyrkor som värdesätter före allt annat den oomvända människans enorma betydelse. Människovärdet har ersatt evangeliet. Och heter det nu istället? Och Gud, du vet väl om att jag är värdefull. Var god och hela mig. Please, bekräfta mig. Det är ditt jobb, Gud. Ungefär så stövlar vi på. Det är väldigt bakvänd lönetanke i det här. Så vi bygger upp någon slags idéer om att det handlar om överlåtelse och då får vi en prestation med i bilden. Man ska klimatcertifiera kyrkor eller HBTQ-certifiera. Regnbågsnycklar ska hängas upp som en ära över en församling. Är ni med? Det är väldigt märkligt, alltså det här lönetänkandet kommer in. Som, vi måste till och med göra offentlighet av det. Det ska certifieras att vi är fina. Väldigt underligt. Ja, jag får nog stryk efter det här. Till sist nu då. Nåden som direkt tänkt som lön. Nej, det slås ut alltså. Det finns inget lönetänkande. Om vi tänker istället för lön, den här denartanken då, och mera konkret menar att det handlar om frälsningen. Så blir den här liknelsen mer tillämpbar, kanske lite lättare att ta in. Men skulle det vara så att vi får in det här lönetänkandet, vilket är tyvärr väldigt vanligt hos oss. Ingen av oss kommer undan här, vi fastnar gärna i detta. Men vi tar, nu går det väldigt fort här, för det låter hårt, jag säger det är 9 punkter, men det går fort. Nu får ni hänga med här. Först alltså, alla 11 timmars folk då, eller 11 timmarnas folk, de fick ju samma frälsning som alla andra. Det har vi tagit upp redan. Och ett ord på det då är av hans fullhet har vi alla fått nåd utöver nåd. Det är Johannes som talar. Tvåan här. Gud gläder sig. Det här tycker jag är läckert i och för sig. Gud gläder sig över alla som kommer oavsett när. Och det kan vi ju läsa av i vår kristna gemenskap. Vi blir ju så fantastiskt glada när det dyker upp någon ny. Jag minns jag jobbar i EFS mer konkret och pratar om att har det kommit någon utomstående idag? Har det någon ofrälst på mötet? Och det är klart, det är ingen negativ fråga, utan det är ju den där liksom missionstanken som glöder i oss. Så vi blir så fruktansvärt glada. Kommer in ett gäng nya människor, jag menar alla blir ju pigga direkt. Va? Och det tror jag är Guds glädje bakom i den här liknelsen. Också. Han delar gärna ut, skvätter ut sin glädje över folk och ger dem frälsningen. Men sen har vi då trean, jämförelsesjukan som dyker upp i samtalet. Här. Det är väl inte rättvist, vi har jobbat hela dagen och ska de där nu så kommer in sist, ska de ha lika mycket. Jämförelsesjukan, den känner vi till. Men Gud han bemöter alla lika. Vi kan hålla på, men Gud bemöter alla lika. Det fjärde blir då att den idén slår ut elitism. Alltså det vill säga att det finns vissa specialhelgon som har kommit mycket, mycket, mycket längre och är värda att följa. Och sen alla dessa nu karismatiska hjältar som kommer och går. Åh, vad de har mycket. Åh, de har så mycket smörjelse. Åh, det är så mycket hit och dit. Vad är det för någonting? Samma var det. En denar åt alla. Jag tror vi ska se upp med det där, för det är väldigt vanligt att vi fastnar i det. Och det är någon slags protestantisk helgontro som har dykt upp. Att vi kanoniserar vissa som står för något mycket, mycket större och viktigare. Och det betyder ju ofta att jag slår ut mig själv i betydelsen. Jag är bara en liten skit, en gammal sko. Men hur kommer de här stora hjältarna här? Ibland har vi talat om oss på det sättet, Guds generaler, och så skriver man litteratur kring det och lyfter fram de olika personer som har haft en tjänst, och det förnekar jag inte, man har olika tjänst, ja, men ifrån Guds sida sett det är en denar som gäller, tig och var stilla. Det är ganska fint tycker jag. Slår ut elitismen alltså, det måste vi göra upp med. Och det skulle EFS vara bra på, för vi pratar om det allmänna prästadömet med viss stolthet. Ja. Femman då, alla får nåd men alla tar inte emot den. Ja, det är en annat. Alla får samma nåd, alla tar inte emot den. Man vågar inte till och med en del. Ja, duger inte, får jag ta emot den här goda nåden? Jo, men en del vill inte. Ja, de går ju bort. Då var det var femman det då. Sex, kanske är det judar som från början blev Jesu lärjungar. Och vi är då elfte timmens folk. Men, det blir då... Ingen har någon egen favör i sammanhanget. Jag vill betona det då. Ibland tänker vi att, vi säger så här. När en jude kom till tro, då liksom blommar ut så fulltändigt. Det blir så oerhört fulltonigt. Det är liksom värsta oktanet som är igång nu. Nej, det är det inte. Han är också Guds barn. På samma grund som du. Sjuan då, det är Gud som är upphovsmannen till allt, inte någon annan. Och här får vi se upp igen. Åttan, ägarskap hör inte hit, och här kommer den kötsliga kontrollen in. Vi äger ju ingenting. Vi har ingenting vi ska särskilt bevaka och slå vakt om. Det är ju Guds sak det gäller. Och nian till sist då, Gud är god och han gör vad han vill. Han älskar oss alla lika mycket. Så två meningar till dem. Det stora, ofattbara och alltid häpnadsväckande nåden gäller. Den stora, ofattbara, alltid häpnadsväckande nåden gäller. Och han som förklarar. Det här är ett bibelord från Romarbrevet. Jag ska tänka att det är ett av de mest radikala bibelord jag känner till. Det är Romarbrevet 4 när han talar om Abraham. Paulus talar om Abraham. Han, det är Gud nu då. Gud som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Det är verkligen alltså krock mellan två världar. Gud förklarar den ogudaktige rättfärdig. Det är du och jag som är ogudaktig. Det är vårt grundväsen. Men genom tron på Kristus förklaras vi rättfärdiga. Och det får Gud ihop. Det är hans jobb. Genom tron på Kristus så sker det. på den här grunden som vi lever, och på den här grunden vi kommer också lämna den här världen och vara trygga i det. Så om människan klänger sig fast vid sitt eget, då hamnar vi i lagen, laggärningarna. Men om vi tror på Jesus, då får vi motsatsen, vi får nåden. Ja. Ja, tack för att ni har lyssnat. Nu ska vi be en liten bön tillsammans. Så ta det vid här en stund av stillhet, tillbedjan, förbön, kanske vittnesbörd om det är något som rinner till. Jag vill ett personligt kort vittnesbörd efter predikan. Det är några år sedan. Det måste nästan vara... Ja, jag har ju varit igång sedan 75 och jobbat i branschen. Men 76 var jag med om en liten väckelse i en sameby uppe i Jämtland. Så det är några år sedan. Ja. Ni som räknar snabbt här, det är väl 50-60 år nästan. Så att, och då tänker jag så här, ja, men Bibelns texter som vi är vana vid att läsa nu, Nya Testamentet, de är inte så mycket äldre. Så att man har ett färskt minne av en tid så långt tillbaka, jag tror 58 år sedan jag nu tänker på det här minnet. Och då är man inne på ungefär den tid då Romarbrevet skrevs efter Jesu födelse, det vill säga 58 cirka efter Kristus. Så, och Paulus, han har ju mött apostlarna. Så att det är ju ganska nära där man tänker på en sån tidslinje, och texterna är ju skrivna i det sammanhanget, och de blir väldigt trovärdiga då, om ni förstår vad jag menar. Så Paulus, han har alltså mött de som själva har vandrat rent konkret, apostlarna, med Jesus. Och han har ju suttit och diskuterat och fått storyn och hört alltihop och blivit fascinerad. Och de i sin tur då har tecknat ner där Johannes till exempel i Bibeln. Det är väldigt trovärdigt. Nåväl, då har jag sitter där i bänken och kommer på min gamla kompis där uppe. Han var ju så oerhört alkoholiserad. Och han är död nu, eller hemma hos Herren nu. Men han drack tesprit och tillhörde samefolk och bodde i en liten by. Och nu började elden brinna, alltså väckelsen kom till en by. Och han ville absolut komma dit. Och han var med i gudstjänster. Och han blev en ny människa och han blev helt befriad från alkoholism. Så här alltså. Och det var ingen konkret teknisk... designad förbön med någon smorde figur som stod och bad så ett särskilt sätt. Det var Gud, halleluja, som bara förälste till och tog bort alkoholismen ifrån honom. Och när han vittnade, det skulle ha varit med den mannen, när han klev in med sin speciella stil, alltså, och så pekade han på sina händer och så började han dansa framför församlingen. Och så citerar han ett ord från Jesaja. Se, säger Herren, på mina händer har jag tecknat dig. Och så pratade han liksom till Gud samtidigt som han pratade till församlingen. Och dansade och var helt uppe i vad Gud hade gjort för honom. Fantastiskt, va? Ja, det är Guds nåd. Nu tackar vi dig, far i himlen, du vill på alla sätt och vis välsigna oss här. Och jag ber att det tränger in nu att vi är omslutna av din ofattbara kärlek och nåd. Och du älskar oss var och en. Och du är hela tiden beredd att rena oss ifrån all synd och orättfärdighet. Du lyfter av skulden ifrån oss. Och alla misstag, det bara rinner bort hela tiden. Och vi faller och vi reser oss. Och du är densamme, din omslutande nåd. Och vi liksom bara dricker in, Herre. All is well. All is well. Tack för din underbara nåd. Och vi bryter förbannelsen över någon här inne som fastnar stup i ett i förkastelse. Jag duger inte. Jag duger inte inför människor. Jag duger inte inför Gud. Det är något fel på mig.
Den förbannelsen fångar vi in här i rummet och vi bryter den i Jesu Kristi namn. Ja, det är till dig då. Se, säger Herren då till dig. På mina händer har jag tecknat dig. Tänk på såren. Vi ber Herre att din underbara nåd, kraft och kärlek flödar över i våra liv. Mm.